Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd, allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Rekryteringspodden. Mitt namn är Josefin Malmer och idag har jag min kära kollega och vän Anki Stabefelt här i poddstudion.
Hallå allihopa.
Hallå allihopa, hallå på dig, hur mår du?
Jag mår bra.
Ja.
I november när vi spelar in det här.
Ja.
Och hur mår du, Josefin?
Jag mår också bra. Det var faktiskt lite dagsljus på vägen hit idag. Och då är man ju... Då blir man pigg. Får man två strålar på sig så fylls D-vitamindepåerna på ögonblickligen. Så blir man lite gladare.
Ja. Så blir man ju också jätteglad när man tänker på dagens ämne.
Eller hur? Bra, tack Anki. Det är det vi ska fokusera på.
Lite frustrerad också.
Lite frustrerad, lite uppeldad, lite varm. Och det är ju bra om det är nollgradigt. Så. Idag så handlar avsnittet om den semantiska diskussionen som jag tror många har följt, liksom vi, du och jag Anki har ju definitivt följt den och dessutom varit engagerade i den, och med den semantiska diskussionen så menar jag, vad ska vi kalla det här arbetssättet? Ska vi kalla det kompetensbaserad rekrytering, evidensbaserad, strukturerad, fördomsfri? Kärt barn har många namn, heter det ju, och det är väl kanske därför, men jag tror också att det är andra anledningar, och det är det vi ska prata om och också dela med oss om vad vi tycker om det här.
Ja, och det är ju också på förekommen anledning eftersom att vi har fått ganska många frågor kring det här. Vad är egentligen skillnaden mellan kompetensbaserat och evidensbaserat? Och är det att det är fördomsfritt eller vad, är båda det? Eller,
ja. Precis, och är inte kompetensbaserat, evidensbaserat? Ja. Finns det ingen vetenskap i den delen? Men då kanske vi inte ska göra så.
Ja. Så att det har ju uppstått frågor som vi tycker att vi behöver adressera helt enkelt. För att tydliggöra och sen kunna lägga energin på rätt saker.
Yes. För jag sa det till Anki här nu innan vi drog igång och sen så var ju frågan, ska vi säga så eller inte när vi pratar i podden? Men jag är ju personligen liksom lite less på diskussionen, för att jag tänker att tänk om vi alla bara tog den här energin och tiden som vi lägger och har lagt på att penfightas på typ LinkedIn, på att istället få de här sakerna att hända i praktiken, alltså ske där ute i verkligheten. För jag upplever ju att vi ändå är typ helt överens om vad det innebär. Mm. Så. Mm. Men jag ska inte säga att jag är bara less, för jag förstår ju också såklart att det finns en anledning till diskussionen och att det är lite problematiskt att kalla arbetssättet för kompetensbaserat.
Exakt.
Så att jag vill ändå ha det sagt, tänker jag, att jag förstår och det behövs.
Det så. Behövs verkligen. Mm. Och det vi ser är ju faktiskt att det är många, eller typ alla, säger att ja, men vi rekryterar kompetensbaserat. Men i verkligheten så är det inte så. Utan det är ett sätt som man tänker att men vi hittar ju rätt kompetens. Och då jobbar man kompetensbaserat.
Mm, exakt. Alla som rekryterar är ju på jakt efter
rätt kompetens.
Ja, rätt person på rätt plats. Ja. Liksom. Mm.
Och dessutom så är ju ofta definitionen av vad kompetens faktiskt är alldeles för snäv. Och där finns det ju en ganska utbredd missuppfattning kring att kompetens handlar om vad som står i ett CV.
Mm.
Ens erfarenheter och kunskaper. Men så enkelt är det ju inte, tack och lov.
Mm.
Att hitta rätt CV är ju inte att rekrytera kompetensbaserat.
Men det är klart att om man tänker att det är att rekrytera kompetensbaserat, och man själv känner på sig att så här, det är mycket mer än det som står på pappret som avgör om man är framgångsrik eller inte. Då förstår jag att man liksom ifrågasätter det. För att vi vill inte bara ha ett bra CV. Vi vill ju ha en person som är rätt för oss också. Och ja, vi håller med och vi tänker lika där. Men vi har olika sätt att definiera kompetensbegreppet.
Många pratar ju om det. Att, ja, men vi vill ju också förstå personen bakom CV:t och det är jätteviktigt.
Mm.
Ja, det är jätteviktigt. Mm. så är då kompetensbaserat, tycker vi.
Ja, men exakt. Låt oss definiera det här, för det finns ju ingen tydlig definition. Och då får vi komma med den, tänker jag, i alla fall så som vi, du och jag, men också Home of Recruitment definierar kompetensbaserad rekrytering. Och här kan man säga att vi har 5 punkter, så åtminstone de här grejerna tycker vi ska till för att det ska vara kompetensbaserat, att det får rubriceras kompetensbaserat. Sen så vill jag också säga att jag längtar verkligen efter den dagen då vi slipper säga kompetensbaserat, för det hade ju sparat både dig och mig typ några minuter per dag att slippa säga det ordet.
Man kan bara prata om rekrytering.
Eller hur?
Och så är det självklart.
Ja, att man i en framtid kommer det vara så. Jag ser fram emot det. Men hur som helst, om vi börjar med ettan här då, då är det ju det att det krävs en bred definition av kompetens. Rekryteringen måste utgå från en liksom, definition som handlar om att man har fokus på beteendet, det vill säga hur man omsätter tidigare erfarenheter, kunskaper som man har med sig, utbildningsbakgrund, men också vilka personliga egenskaper man har. Och problemlösningsförmåga har ju vi också in i vår definition, och hur man omsätter allt det här i faktiska beteenden i både den kontext där man ska verka och i den roll som man ska ha, så att man lyckas. Så.
Jättebra.
Så det krävs. Och har man då en inskränkt definition som handlar om att det är bara någonting man kan se i någon CV, ja, men då räcker det inte för oss. Då är det liksom inte kompetensbaserad rekrytering. Nej.
Punkt nummer 2.
Yes.
Handlar ju om att det här viktiga kravprofilsarbetet. Och där, det här är ju så otroligt viktigt att jobba med kravprofilen på rätt sätt. Och därför så har vi ju också ett antal tidigare poddavsnitt som handlar just om det ämnet som man ju då kan fördjupa sig i. Och det är ju då till exempel avsnitt 9, 49 och 100.
Mm-hmm. Säkert så, fler.
Ja, men som exempel. Och för att vi ser ju att det är ganska vanligt när vi träffar en kund till exempel, att man har en gammal kravprofil kanske. Man har kanske en annons och tänker att det är kravprofilen. Eller att man sätter sig och gör en kravprofil lite hastigt. Och utifrån vad man tycker och tänker om en sån roll. Och då inkluderas ju framförallt ens egna tyckanden och tänkanden. Och inte en riktig analys av vad rollen faktiskt kräver. Så att göra den här analysen för att se, okej, vad innehåller den här rollen? Vad ställer den för krav på olika sätt? Och sen då, okej, vad behövs då för kompetenser för att lösa den här på ett bra sätt? Och det här kräver ju struktur. Det kräver ju en kravprofilsmall till exempel. Mm. Det kräver ett kompetensramverk. Det kräver tid att jobba med det här. Det kräver att vi är fler förmodligen som sätter oss in i det här och gör det här på ett riktigt sätt.
Mm. Och det kräver att vi ifrågasätter gamla sanningar och floskler som far genom luften i de här diskussionerna. Så, mm. så att vi säkerställer att kravprofilen är fri från fördomar när vi drar igång rekryteringsprocessen. Ja, absolut. Det var punkt nummer 2. Punkt nummer 3 handlar om evidens. Vi menar ju att kompetensbaserad rekrytering måste ta avstamp i det som forskning och vetenskap visar är bra sätt att identifiera kompetens. Och det som processen handlar om är ju att mäta det som står i kravprofilen på olika sätt. Metoderna vi använder behöver vara tillförlitliga. Vi behöver ta hänsyn till både reliabilitet och validitet. Och vi behöver fundera kring i vilken ordning lägger vi saker och ting. Och vi behöver också fundera på urvalskvot och hur de här metoderna kompletterar varandra på olika sätt längs vägen. Så om man bara gör som man alltid har gjort och liksom börjar med att screena lite på någon CV och läsa något personligt brev och sen ha en första intervju, en telefonavstämning, en första intervju, sen kanske någon andra intervju och lite tester på det och referenstagning, då duger inte det, tänker vi, för att det ska, då får inte det i alla fall i vår bok heta kompetensbaserad rekrytering.
Och sen kommer vi då till punkt nummer 4, och då handlar det om att vi behöver ha en struktur för hur vi bedömer kandidaternas kompetens i varje steg i rekryteringsprocessen. Det här har vi också pratat om tidigare, till exempel i avsnitt 26, 53 och 69. Har vi noggrant antecknat här, om man vill lyssna mer kring det. Men här handlar det om att vi behöver ha en tydlig och på förhand genomtänkt struktur för faktiskt vad som ska mätas. Och även hur det ska mätas och när det ska mätas.
Mm.
Och sen, ofta är vi kanske fler som genomför en rekryteringsprocess tillsammans. Det är inte bara en person. Och då är det ju viktigt förstås att alla involverade följer den här strukturen och mäter på samma sätt. Vi vill ju också betona att bedömningarna ska vara mekaniska.
Mm.
Inte intuitiva eller så. Och bygga på det som faktiskt har definierats i kravprofilsarbetet.
Mm.
Annars så hamnar vi ju just i den här situationen där vi känner en massa saker. Och det blir ju inte rätt här, utan vi behöver, därför behöver vi de här skalorna och det här mekaniska för att få ner det här på pränt också och kunna göra en bedömning.
Mm. Yes, absolut. Och sen den sista femte punkten då, för att vi tycker att ja, om man inte gör det här då är det ändå inte kompetensbaserat, tänker jag. Och det handlar ju om kandidaternas upplevelse av allt det som vi håller på med. När man jobbar kompetensbaserat med rekrytering så måste man ta jättestor hänsyn till kandidaterna. Och vi har sagt det förr, vi säger igen, det är två som väljer. Vi sa det exempelvis i avsnitt 1, 2 och 3, Anki, då i begynnelsen när vi liksom
spontant spelade in några avsnitt.
Ja, och det var faktiskt det som sen blev rekryteringspodden, så det var ju kul. Men, så de kan man lyssna på, men då får man ha i åtanke att vi var nybörjare och att vi satt på ett ganska så här, ja, ogenomtänkt ställe och gjorde det ganska ogenomtänkt. Så. Men,
och inte så här proffsiga lokaler som vi har idag.
Precis, nu sitter en poddstudio. Så. Men hur som helst, det finns jättemycket i rekryteringspodden att hitta som handlar om kandidatupplevelse. Bland annat då 1, 2, 3, men även 55, 84, 94 och ännu fler. Och jag tänker att det här är viktigt av flera skäl, såklart för att vi vill att alla kandidater ska ha en positiv, bra känsla av oss när de är med i en rekryteringsprocess. Men också på att många felrekryteringar antagligen beror på att vi, när vi rekryterar, har glömt bort att förse kandidaterna med relevant information om oss och om tjänsten och vad jobbet faktiskt går ut på. Så att folk skriver på anställningsavtalen och sen väl på plats så inser de så här, oj, 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 vad är det här det gick ut på? Det här hade ingen talat om för mig. Jag vill nog faktiskt inte riktigt vara med om det här. Så att kompetensbaserad rekrytering, där behöver man bemöta alla kandidater med respekt. Om man oreflekterat utsätter kandidater för det ena och det andra, man hittar något nytt spännande modernt verktyg och man vill testa det och man liksom bara lägger saker på hög och gör allt möjligt utan att fundera kring varför gör vi det här? Hur kommer kandidaterna känna för det här? Nej, det är inte acceptabelt helt enkelt i kompetensbaserad rekrytering.
Nej.
Nej.
Avslutningsvis, eller sammanfattningsvis, så kan vi ju säga att vi ser ju att det är många verksamheter där ute som jobbar, som du sa inledningsvis, på ett väldigt traditionellt sätt, så som man alltid har gjort. Helt ovetenskapligt. Det finns inga belägg för att det egentligen är rätt sätt, men så har man alltid gjort, eller så verkar kandidaterna vilja ha det. Får vi höra ibland som argument. Nej, men de vill ju skriva ett personligt brev.
Mm.
Det kanske inte är rätt argument för att faktiskt behålla personliga brev.
Nej.
Och det här är ju någonting som vi verkligen vill förändra. Och hjälpa till och bidra till att den förändringen och förflyttningen sker. Så att vi, och jag tänker precis som du sa också i början, att det är så viktigt att få det här hända i verkligheten. Och då får man inte komplicera det här. Man kan inte heller förenkla det på ett sätt som gör att det plötsligt så är inte kompetensbaserat eller enligt vetenskap längre. Och det är ju det som är utmaningen.
Mm.
Att förenkla det på ett sätt som gör att det blir förståeligt och det blir användbart för en chef som egentligen inte har fått någon superavancerad rekryteringsutbildning utan kanske har gått en halv dag. Och då ska det räcka för att åtminstone göra det här på ett helt okej sätt. Och det är ju inte så lätt.
Nej, det är ju verkligen liksom en balansgång där mellan att förenkla och inte tappa vetenskapen. Så, eller kandidatupplevelsen, eller effektivitet, träffsäkerhet såklart. Men vi vill ju påstå att vi är bra på det, att få det att hända i verkligheten. Och är det så att man är nyfiken på hur vi har gjort det, hur vi själva gör det, men också hur vi gör det tillsammans med våra kunder, så är man ju såklart varmt välkommen att höra av sig. Vi delar gärna det här. Det här är liksom vår mission, kan man säga, att göra alla som jobbar med rekrytering lite bättre på det. Och då handlar det väldigt mycket om att göra de som inte har det här som profession till tillräckligt bra rekryterare för att det liksom ska hålla.
Ja, så. Blir alla lite bättre på det så blir det en väldigt stor skillnad. Bra!
Bra!
Då får vi tacka för idag.
Det gör vi, och så hoppas vi att den dagen kommer när vi inte ens behöver fundera på vad vi ska kalla det. Utan vi bara säger rekrytering. Ja. Gud vad skönt.
Det behöver vi inte ens podda längre kanske heller.
Nej, det hade ju varit jättetråkigt. Ja. Vi hörs nästa gång. Ha det så bra tills dess.
Hejdå.
Hejdå.
Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss, skicka ett mejl till info@homeofrecruitment.se. Podden är producerad av Septemberfilm.